Det här är P2 Dokumentär.
Jag tror att man samlar på skivor för att man vill uppleva saker om och om igen. Olika genrer, olika stilar och olika upplevelser.
Det har ju gått så långt att jag är besatt av vinyl och att köpa LP-skivor. Jag är på eBay varje dag. Jag menar, jag tar med mig en bunt skivor in på toaletten när jag går och skiter. Liksom, så pass besatt är jag.
För mig var ju det som var hela grejen. Att det här skulle liksom finansiera mitt eget missbruk eller mitt eget samlande.
Men jag kan till och med sitta och lukta på en nyinköpt skiva och känna att snart är jag hemma och får lyssna på det här. Och den tilltalar så många sinnen, hörseln och synen och känslan av att hålla en skiva och att man upplever skivan kroppsligt.
Jag samlar på sånt som är kul, som inte har något direkt värde. Roliga omslag och sånt tycker jag är kul faktiskt.
Det här är en livsstil. Alltså det började naturligtvis som en kul grej, ha skivaffär. En del vill bli lokförare. Jag ville ha en egen skivaffär. Och sen till slut så var det en livsstil.
Spridda röster om vinyl och skivsamlande. Det här är P2-dokumentär om vinylskivans återkomst. Vinylskivan lanserades 1948. Då sa man inte vinyl utan LP som är long player eller singel med en låt på varje sida. Storhetstiden sträckte sig över 60-, 70- och 80-talen. Vinylen försvann mer eller mindre och förpassades till skivbörsar och skivmässor då CD-skivan övertog marknaden i början av 90-talet. Sen kom den strömmade musiken, den som idag helt dominerar musikförsäljningen i landet, och trängde ut CD:n. Men för några år sedan började LP-skivor och singlar att smyga tillbaka, nu under namnet vinylskivor, efter den vinylplast de är tillverkade av. Jag heter Håkan Persson och jag står på en läktare och blickar ut över Solnahallens golv. Den stora skivmässan pågår. Den största i Skandinavien som arrangeras 2 gånger per år. Mindre skivmässor arrangeras för övrigt runt om i landet var och varannan helg numera. Solnahallen är fylld av skivor, mest vinyl och människor som frenetiskt bläddrar bland backarna. Swish, pengar och skivor byter ägare. Några skivor är dyra original för tusentals kronor. Andra är slitna loppisfynd för en femma styck. Det surrar och sjuder, det krängs och trängs och flängs och blängs och hängs och fikas och kikas och pratas och köpslås. Mest medelålders män, men inte bara. En hel del kvinnor och många yngre av båda könen. Jag funderar, vad får vinylskivan att återkomma? Varför är den så livskraftig? Vad är det som fascinerar ett snart 70 år gammalt format som de flesta trodde var dödsdömt? Men idag är det alltså trendigt med vinyl. Vissa originalskivor är eftertraktade samlarobjekt, skivbolagen pressar upp klassiker i nyutgåvor och framförallt, dagens artister trycker upp sina nya skivor på vinyl. Det där vill jag veta mer om. Jag vänder mig till arrangören av Solnamässan, en man med det passande namnet LP Andersson.
Vi har nog ungefär 2000 besökare som kommer dit. Och säljare, som sagt, vi har 600 meter. Det är bord man hyr där som säljarna hyr. Och då blir det strax över 600 meter totalt. Så det är en väldans massa skivor som bärs in där varje mässa. Många ser faktiskt så lyckliga ut. Så att jag tänker att det är få ställen där jag ser folk se så lyckliga ut. Så att, om man vill höra mycket musik så är det en ganska ensam tillvaro. Så man måste lägga mycket tid för att lära sig. Det går inte att trycka på Spotify-listan och radio och komma upp med lite tips. Utan här måste man verkligen, för att hitta någonting verkligt bra eller bli verkligt, hitta godbitar, så måste man lägga tid för att komma dit. Liksom. Annars så dyker aldrig de bästa skivorna upp.
LP Andersson på Sanjay Production som arrangerar 4 skivmässor per år. 2 i Solna och 2 i Huskvarna. Vinyl är trendigt och efterfrågat. Vissa vinylskivor är inte värda någonting, andra går för höga belopp. LP Andersson tar ett exempel.
En av de dyraste skivorna jag själv har, det är en skiva som kom 1968 av en engelsman som heter Billy Nichols. Han hade kontrakt med Immediate Records. Det är samma, det är Andrew Logo Oldham. Han var manager för Stones och så på 60-talet. Sen startade han ett eget skivbolag där han gav ut Small Faces bland annat. Och så skulle han göra den här skivan med Billy Nichols. Would You Believe heter den. Och ruskigt bra. Och skivan spelas in och det är Small Faces som kompar honom. Han har skrivit låtarna och det är jättebra. Men när skivan ska ges ut så går det dåligt. Så hela skivbolaget gick i konkurs och allting slutade katastrof. Och bland annat då för den här Billy Nichols-skivan som inte de hann bara skicka ut ett 50-tal ex till skivbolagsmänniskor och journalister som hade tur och stod på den här första listan för att få den liksom. Men det är de enda exen som kom ut av skivan. Så en gång så kom jag in i en skivaffär och då så stod den här skivan i nyinkommet backet. Och då, ja men här är den tar jag. Och den kostar 30 spänn liksom. Så jag tar den här. Och sen så visar det sig att den här, nu i december 2013 så såldes plattan för 84 000 spänn på eBay.
Come Again från Billy Nichols album Would You Believe. Originalet är alltså värt en förmögenhet. LP Andersson fyndade sitt ex för 30 kronor. Och själv så nöjer jag mig med en CD-version för en 200-ing. Daniel Trygg, som driver butiken Hot Records i Solna, betonar skillnaden mellan dyra original och billigare nypressningar av samma vinylskivor.
Alltså de gamla skivorna som är dyra, de blir ju något billigare kanske när det kommer 1000 ex utav dem i en ny utgåva. Men så väldigt mycket påverkar inte. Och jag tror inte det är riktigt samma publik heller som köper de här skivorna och som letar efter dem och som är villiga att betala 3000 kronor för ett original från 72 när de kan köpa en nypressad likadan för 200 kronor. Det är liksom olika kategorier av kunder som är på dem. Däremot så köper ju de här som har den här dyra skivan, de köper ju även den här nya utgåvan.
Daniel Trygg, Hot Records i Solna, sa det. Daniel som säljer CD och vinyl både nytt och begagnat. Detsamma gäller Pet Sounds på Södermalm i Stockholm. Stefan Jakobsson har drivit butiken i snart 40 år. Han berättar om den dyraste skiva han har sålt.
Den är inte så dyr. Jag sålde en Beatles-skiva för 25 000. Beatles första platta släpptes ju tydligen i 2000 exemplar med en guldparlofonetikett. Den brukar gå, har jag sett på eBay, för mellan 30 000 och 75 000 spänn. Så hade jag en kund som köper skivor här som bestämde sig för att sälja sina vinylskivor. Men då hade han skrivit sitt namn på den och den var lite skadad i ett hörn. Så att normalt sett hade den ju kostat 50 000 spänn, men den gick för 25.
Det är de här detaljerna och avvikelserna som har betydelse.
Ja, ja, absolut. Ja, men det är som frias. Om du gillar liksom lyssna på Arne Domnerus och den typen av traditionell jazz, så har du alltid någon sån här skitjobbig frias-skiva som du inte gillar. Och det är den du får 500 spänn för. Skicket är jätteviktigt. Det kanske inte är allt, men okej, vi säger så här, om du har den här Beatles-skivan är ett bra exempel på 25 000 spänn. Hade den varit i bättre skick, då hade den gått för 50. Så där är skicket väldigt viktigt.
Vad är det då man betalar för alltså?
Att den gjorde så liten upplaga. Det är det som gör att det är en raritet så att säga.
Stefan Jakobsson på Pet Sounds berättade att vinylskivans skick är viktigt. Det gäller både själva skivan som ska spelas och omslaget den förvaras i. Seriösa säljare och samlare av vinyl förvarar sina skivor i omslagsplast som skyddar omslagen mot onödigt slitage. Det finns ett antal olika modeller. Mats Flygare i Solna har tillverkat omslagsplast för vinylskivor sedan tidigt 80-tal. Mats säljer sin skyddsplast till butiker över hela landet och jag tänker att han måste ha bra överblick. Säljer han mycket så säljer vinylbutikerna bra och vice versa.
Det fanns ju ett antal butiker i slutet på 80-talet och början på 90-talet som höll på med begagnade vinylskivor. Och de butikerna, och det finns ju ett antal över hela Sverige, både i Stockholm, Göteborg, Malmö och även i övriga Sverige, som idag faktiskt mår väldigt bra, men som har kanske i vissa fall kämpat sig igenom hela den här perioden, men idag mår väldigt bra. Medan samtidigt många av de butiker som dök upp på 90-talet, alltså listbutikerna eller kedjorna, har försvunnit. Så det intressanta är ju att de som höll på med det här och har kunskapen finns där idag, fortfarande.
Mats Flygare på 3P Plast i Solna, tillverkare av skyddsplast till vinylskivor. Tillbaka till Pet Sounds och Stefan Jakobsson som ser tillbaka på vinylens utveckling genom åren.
Ja, när vi öppnade Pet Sounds 79, då var det ju bara vinyl. Det var ju LP-singlar, det var det enda format som fanns. Sen låg vi där ett antal år tills vi flyttade till Skånegatan 93. Och då minns jag, när vi började här så hade vi en ganska stor second hand vinylavdelning. Som successivt blev mindre och mindre och mindre för att sedan tog över. Så att när vi hade som minst vinyl kanske var någonstans mellan 2007-2009 någonstans. Då var vinylavdelningen väldigt liten. säg att vi hade kanske ett par hundra plattor i den avdelningen. Idag skulle jag säga, om jag tittar ut här, så har vi väl någonstans 15-20 000. Här på den här nivån, sen har vi en källare med 30-40 000 skivor. De säger så här, 2008, då sjönk CD-försäljningen rätt enormt. Det var ju när Spotify lanserades i Sverige. Jag skulle säga på ett år så sjönk CD-försäljningen 40%. Och då hade inte vinylen gjort någon comeback. Så det var ett par tuffa år. Och om man går tillbaka till den perioden då, och tänker hur det såg ut då och ser de framtiden då, så skulle jag aldrig trott att vinylskivan skulle komma tillbaka. Det kändes som att det var på väg att bli kört. Jag tror att det kanske exploderade någon gång 2014. För då, det var den senaste ombyggnaden gjorde vi 2014-15 som det ser ut idag. Det är ju faktiskt så att CD-skivorna står för idag 30% av omsättningen. Lek med tanken att vinylen inte skulle finnas. Då skulle vi inte ha råd att betala hyran.
Stefan Jakobsson på Pet Sounds såg tillbaka på vinylutbudet från 70-talet och framåt. Mikael Englund äger butiken Mickes skivor på Södermalm i Stockholm och han har en liknande berättelse.
Jag startade 96 och varje år gick det markant bättre. Och så var det 2001 var ju kanonår. Och naivt så tror man att det där bara ska hålla i så bara blir bättre och bättre och bättre. Alltså från 2001 till 2005 så måste vi ha tappat säkerligen 30-35% av omsättningen med exakt samma utgifter. Och så det var ju brutalt. Och jag hade ju naivt öppnat butiken på andra sidan gatan också i förhoppningen. Nu ska allting ska bara bli bättre och bättre och bättre. Jag kan ju säga så här, det har ju hänt att jag har tänkt att var det verkligen värt mödan att fortsätta med det här? För att det var ju ett kolsvart decennium bara var överlevnad. Många i massor av affärer, de lade ju ner. Jag kan säga att det svängde runt slutet på 2009-2010 då äntligen började vi komma i kapp med allting. Och sen har det faktiskt gått ganska bra sedan dess.
IFPI, musikbolagens branschorganisation, presenterar statistik över musikförsäljningen i Sverige. Under 2016 svarade strömmad musik, alltså Spotify med flera, för drygt 84% av den totala musikförsäljningen. Vinylen svarade för 4%. Det var en ökning med 38%. CD-skivan minskar visserligen men svarar för drygt 9% av musikförsäljningen. Det säljs alltså mer än dubbelt så mycket CD-skivor som vinyl här i landet. Det kan vara värt att notera. Stefan Dimle startade Mellotronen 1988 som rockklubb, butik och skivbolag. 2008 lade Dimle, som så många andra, ner sin butik. Idag ägnar han sig åt skivbolaget och att resa runt på skivmässor både i Sverige och utomlands. Stefan Dimle om vinylskivans återkomst.
Hade du frågat för 5 år sedan, då har jag sagt att det kommer vara en liten underground subkultur. Men nu känns det, jag menar, går man på en mässa idag eller slår man på datorn och kollar på Facebook, så är det ju väldigt mycket snack om LP-skivor. Jag hoppas att det är lika stort som jag upplever det. Så i så fall är det väl tillbaka med råge, kan man säga.
Vad tror du beror på det här nymornade intresset?
Den var ju borta några år. Min generation och generationen innan har vi kanske saknat den. Och sen har du den här yngre generationen som aldrig upplevt den, tycker väl att den är jättehäftig med det mekaniska och det analoga, så att säga. Att det är på riktigt, att det finns dofter, känslor, papperskvaliteter, ljudkvaliteter, jämförelser, etiketter, utgåvor. Så att jag tror ju att folk tycker det här är så himla kul och det finns så mycket mervärde än att bara, jag menar, om man lyssnar på en nedladdad fil eller något liknande, så har du musiken, that's it, och det är många som nöjer sig med det. Men vill du veta vad har gitarristen för kläder, vad har han för grejer, vad har han liksom, så får du all information på ett omslag. Och det finns väl ingenting som är så skönt som att slå sig ner i favoritfotöljen och ta fram, lägga på, fälla ner i kuppen, ta fram omslaget, läsa på innepåsen, kanske läsa i bokleten, och du förkovrar dig om artisten, du får bakgrunden, varför är gitarren ostämd eller varför är trummorna så höga eller varför är sångaren så hes. Allting finns ju dokumenterat här.
Ökad efterfrågan och försäljning av vinyl skapar ökat tryck på produktionskedjan. Den tekniska produktionsapparat som fanns före CD:ns genombrott blev omodern och övergavs. Och det har lett till en brist på kunskap och maskiner idag. Kötiden är flera månader. Kalle Scheven på Sound Pollution med egna skivbolag, distribution, förlag och butik i Gamla stan i Stockholm minns övergångsperioden på gott och ont.
när vi skulle göra första helikopterskivan som var 96, vi gjorde den, så hade bandet då som krav att den skulle släppas som vinyl också. Så vi gjorde vinyl, 300 stycken. Omslagen limmades på Halls fängelse, tror jag. Kostade 50 kronor styck bara omslagen. Så skivan blev ju jättedyr, men det blev ju en braksuccé. Dels för att bandet och skivan var ju fantastiskt bra. Och så var det vinylen. Det var faktiskt mycket lättare att göra vinyler då. Man graverade här hemma också, så det var jätteenkelt allting. Leveranstiden nu på en LP-skiva är flera månader. Och det är för att det här uppsvinget som har kommit, och det är allt från, jag brukar säga, Jill Johnson till Imperial State Electric. Och jag trodde där någonstans att nej, men vi är väl en bra kund, så jag vill bara be presidiet att skynda sig lite. Och då sa min kollega Johan Haller att ja, men jag tror att Universal är en större kund och de ska nu ha Håkan Hellström, de ska ha det och det och det. Så att jag tror de har vi står i samma kö som dem.
P2-dokumentär om vinylskivans återkomst. Jag heter Håkan Persson. Säg att du har en inspelning som du vill ge ut på vinylskiva. Då måste du först mastra och sen gravera den. I en studio i Solna sitter Peter Dahl och väntar på ett nytt graververk från London. Nytt och nytt. Det är ett renoverat graververk, för någon nyproduktion förekommer inte. På 70- och 80-talen så var Peter Dahls Cutting Room en mycket anlitad skivgravör. Nu har han bestämt sig för att börja igen, för efterfrågan på gravörer är stor men tillgången liten. Peter förklarar sitt arbete så här.
Mastering är ju att man optimerar ljudet för att det ska låta bra hemma hos folk. Och när man graverar, det är ju den proceduren som man får ner ljudet i spåret rent mekaniskt. Alltså i vinylskivan. Graververket består av då en skivtallrik där man lägger på ett lack som är ett helt oinspelad skiva. Och så sugs den fast. Så har man en graverdosa med den här safiren som skär spåret. Den matas via en skruv som långsamt drar den här inåt centrum. Graverhuvudet fungerar som en i princip som en högtalare. Det sitter två spolar som ger information till den här gravernålen eller safiren som skär i lacket. I sidled har vi monoinformation och i höjdväg är det stereoinformation. Så ju mer stereo, ju mer vill gravernålen gå ner i spåret och upp och ner och upp. Och då ska man parera det så att det fungerar att spela av spåret hemma på skivspelaren.
Skivgravören Peter Dahl berättade om mastering och gravering av vinylskivor. När det är gjort så måste det graverade lacket matriceras. Tänk dig ett våffeljärn. Varje våffla ser likadan ut på bägge sidor. Men när man pressar vinylskivor så ser varje skivsida olika ut. Då behöver du en matris för varje ny skivsida som ska pressas. Och varje skivsida är unik. Att matricera är ett efterfrågat men nästan utdött hantverk. Jocke Walter och Latte Karlsson i Köping bestämde sig för att försöka. Egentligen så var det ett skivpresseri man tänkt sig, men som vi ska höra så fick man köpa och renovera upp ett slitet matriceringsverk också. Det är gedigna grejer som mest påminner om stora handfat i plåt med slangar och lock och rejäla spakar. Jocke tar fram ett graverat lack och förklarar.
Då tar vi den här lacken som man brukar prata om, skivan, och elektrolytbehandlaren med nickel så att det blir pressformar som man sedan monterar då i en press och pressar den PVC-plasten. Då. Så den matriceringen vi har här är ju, vad jag vet, det enda som finns i Skandinavien just nu. Matriceringsverk var egentligen ingenting som vi hade tänkt ge oss i kast med, utan vi ville fokusera bara på pressen. Men vi visste att det fanns bara ett matriceringsverk i Sverige som vi hade tänkt anlita till våran press då. Men han deklarerade att han hade fått ett bud från Australien på grejerna och att han var beredd att sälja dem dit, vilket gjorde att vi tvingades köpa dem. Hade vi blivit av med det här matriceringsverket, då har det varit kört för oss. Då har inte vi kommit igång med pressen. Då har inte vi fått tag på matriser. Och det här matriceringsverket, det kommer faktiskt från Europafilm, och det har ju kan man säga 40-50 år på nacken, många delar av det här. Och det har vandrat runt på lite olika ställen i Sverige och hamnat här då i väldigt dåligt skick. Så det har ju tagit oss 4 månader att gå igenom alla lager, alla motorer, alla bad och renovera upp det. Då. Så att, nu står det startklart.
Jaha, då har vi pratat med Jocke Walter på Merch Press i Köping där vi matriserat och pressat upp en vinylskiva och fått ett omslag och stoppar den i. Återstår en skivspelare för att kunna spela skivan. Gamla skivspelare renoveras och efterfrågas men även skivspelare nyproduceras. Ett tecken på att vinylskivans återkomst inte är en tillfällig nyck. Lasse Mossberg, teknikutvecklare här på Sveriges Radio under många år, kan allt om skivspelare.
Ja, några fabrikanter har ju fortsatt och envist hållit på med det här då, liksom gjort både pickuper, pickupnålar och skivspelare. Och de här har ju utvecklats alltså än mer. Alltså idag kan du köpa en grammofon som är faktiskt bättre än på när den stora tiden var då på typ 80-talet. Sen har det ju kommit väldigt mycket skräp också. Man kan hitta så här billiga USB-spelare och det är verkligen leksaker. Alltså det ska man ju akta sig för, va. En del av de gamla fabrikanterna, de har faktiskt börjat nytillverka de här grejerna men förfinat lösningarna så att de är bättre idag. Det finns bättre elektronikkretsar i de här förstärkarna som ska återge från pickuppen till högtalaren. Och de kretsarna, det fanns knappt på den tiden. Så att det finns ju en större möjlighet att få det här bättre idag än då. Så allting har förfinats. Så nu verkar det som att man sätter ihop allt det här. Så både grammofoner, tonarmar, pickupper och förstärkare optimeras. Så det är inte speciellt jättedyrt heller, va? Så att man kan få ett bättre resultat i dagens spelare än man hade på 80-talet. Det fanns givetvis spelare då också som var väldigt dyra och det finns ju dyra spelare idag, men du kan få en spelare idag som inte är så väldigt dyr och får låta väldigt, väldigt bra faktiskt.
Lasse Mossberg berättade om dagens nytillverkade skivspelare. Åter till frågan om vinylskivans återkomst. Varför ägna sig åt klumpig och bedagad teknik när allt går att hitta i en smart mobil? Vad är det som fascinerar? Lisa Lano Bolin har skrivit en trebetygsuppsats i media- och kommunikationsvetenskap.
Min uppsats heter Man kan höra musiken bara man ser omslaget. En kvalitativ studie av vinylskivans karaktäristiska drag i en digital tid. Plötsligt har vi, eller de flesta i Sverige har i alla fall en smart telefon och i den så kan du göra allt det som du tidigare hade olika medier för att göra. Du kan kolla på tv, på film, läsa böcker och tidningar och lyssna på musik. Nu när man kan göra allting i telefonen så söker man sig tillbaka till det som musiklyssnarna i min studie sa var autentiska upplevelser. Allt mer blir ju kommersialiserat nu. Och då upplever man att vinylskivan ger något som är originellt och autentiskt. Som är, ja, ger en intima band med musiken som är på riktigt sökandet och trånandet efter skivor. Och där jämför de med att ja, men Spotify, där finns ju allt. Man är ständigt ett klick ifrån att hitta vilket album som helst i princip. Men när det kommer till vinylskivor, då är det här trånandet. Man planerar sina inköp och vilken nästa skiva jag ska köpa och var kan jag hitta den. Och man kunde gå in i flera olika butiker och leta och leta. Och när man hittade den så infann sig en känsla av tillfredsställelse.
Lisa Lano Bolin om sin vinylstudie och här har vi skivsamlandets innersta väsen. Längta, leta, hitta, tillfredsställelse. Och känslan av att vinyl är på riktigt. Beatrice Edling arbetar som designer och samlar på vinylskivor.
Nej, men jag tror att det där är ju bara samlandet. Det njutbara är ju, det finns ju folk som plockar svamp liksom. Det är ju bara att det är lite dyrare att plocka vinyl, men det är ju liksom grejen att gå och rota, dricka en kaffe, liksom, snacka lite om vad man har hittat. Som när vi brukar stöta på varandra ibland på skivmässor. Så här, vad har du hittat? Jag hittar det här. Jag letar efter det där. Jag vet inte, ska man köpa det här? Liksom. Att det är en sån social grej. Och det tycker jag att det märker man ju också med att folk tar med sina kids på skivmässor. Och det kommer jag ju även att uppmuntra vår son till att... Jag tänkte när han blir en sån där 5 kanske han kan få sin första egna lilla skivspelare, en sån där jag aldrig fick när jag var liten. att man får en sån man kan spela singlar på liksom, som jag bara hade dött för att fått när jag var 7 år. Jag minns att jag var och hälsade på en kompis då och bara var så jävla avundsjuk på den där plastgrammofonen som hon hade för att spela singlar på liksom.
P2-dokumentär om vinylskivans återkomst. Beatrice Edling samlar på vinylskivor inom olika genrer.
En av de mer knasigare grejerna jag samlar på, det är ju Hair-soundtracket. Alltså till musikalen Hair. Där har jag inte speciellt mycket. Jag vet att en god vän till mig frågade hur många har du egentligen och tyckte att det var patetiskt lite. Jag kanske har en 70-80 olika skivor. Men det är ingenting för att här soundtracket finns i så många galna versioner. Så hur många som helst finns det. Och det tar aldrig slut. Nej, men jag har flera stycken på svenska och flera stycken på tyska och japanska och sådär. Men det finns jättemånga versioner. Bland de dyrare är de som kom ut i original för musikalen i England. Alltså i London typ när den, 67-68 när den nu hade premiär.
Musik ur den svenska uppsättningen av musikalen Hår hittar vi hemma i Beatrice Edlings vinylsamling. Micke Englund på Mickes skivor tycker det ska vara roligt att samla på skivor.
Det finns ju en kille som brukar, han går ju runt förmodligen i alla börsar i hela Stockholm. Han ska ju ha tagit i alla låtar på svenska som är översatta Beatles-kompositioner. Och det är sånt där är roligt. Alltså just det att samla på just det roliga, alltså det fördelen med roligt samlande är att det blir ju aldrig dyrt. Det går ju aldrig över liksom någon gräns. Och sen finns det de som ska samla på till exempel ha alla Elvis USA-pressade, va? Då kommer man ju på de här sandsinglarna som kostar om man har otur 5-10 000 spänn styck. Och första pressen Amerika LP-skivorna, det var så, men det, ska man ha bra skick på den där så är det ju 1000 lappar hela vägen. Nej, då blir det ju liksom det kan bli som en börda i såna fall att man tycker man kanske inte har råd, men jag tycker det är roligt att samla på roliga grejer, roliga artister, roliga omslag, och det finns de som samlar på bara på skoj, samlar på alla James Last till exempel. Alla James Last kan komma över. Det är ju en rolig hobby liksom. Det har ju blivit en väldigt, väldigt skillnad på det. Det är en ung generation, en helt ny generation skivköpare. Vi har massor med människor som är 17, 18, 19, 20, 21, 22 år som köper ganska mycket skivor också. Och det är ju väldigt skönt. Jag kan ju säga att den här vändningen som har varit sista 8-9 åren, det är ju den har varit underbar. Så titta i backspegeln så har det ju varit värt mödan att hålla ut.
Micke Englund gläds åt en ny generation skivköpare. Och Daniel Trygg på Hot Records i Solna instämmer och ser ljust på framtiden.
De som ger ut skivor idag, allt från svenska större artister till utländska, börjar släppa sina album på LP igen. Så gör ju det jättemycket för nyförsäljningen på nya LP. Så att inte bara springer och letar efter gamla skivor från 60-, 70- och 80-talet. Så att det tror jag bidrar att det kommer yngre folk och börjar köpa LP-skivor för att Håkan Hellström eller Veronica Maggio eller har släppt en skiva och gjort det på LP. Och de har inga skivspelare, men de sätter upp den på väggen och sen köper de en skivspelare längre fram och börjar lyssna. Och, ja, men de närmaste 5 åren tror jag ser ganska intressanta ut.
P2-dokumentär om vinylskivans återkomst. Vi låter Beatrice Edling få sista ordet.
Det är ju bara mänskligt att man vill liksom, det är ju egentligen som grottmänniskorna målar på väggarna. Jag ser det som en del av våran historia och våra liv. Även om det kan vara en pensionsförsäkring naturligtvis, beroende på hur duktig man är på att samla och vad man samlar på, så är det ju ändå vårat förflutna och våra liv, våran historia. Och det är väl det jag tror att folk känner med vinylen. Att du känner historiens vingslag mer än när du laddar ner en MP3 liksom. Det är det jag tror folk älskar med vinyl. Det är en tidskapsel för det ögonblicket när skivan kommer ut. I omslaget, i texterna, i produktionen. Allting fångas i den här tidskapseln. Att man kan nämligen göra en vinylskiva av sin aska när man dör. Så att du kan bli gjuten och bli bevarad som en platta. Och så får du väl antagligen, om man är som vissa är, då kan man ju skriva en specifik låt och göra på själva skivan, antar jag då. Om man är musiker, det är ju tyvärr inte jag. Men jag älskar den tanken. Att det ändå, jag menar, vi är ju så flyktiga för vinden. Liksom. Människorna kommer ju och går liksom, på den här planeten. Och förhoppningsvis finns planeten kvar. Men Våra skivsamlingar finns ju kvar i alla fall.
P2-dokumentär om vinylskivans återkomst. Denna dokumentär kan höras igen på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Där finns även låtlistan. Tack för nu. Jag heter Håkan Persson.